Vet ni vad? Idag ska jag tala om Elia. Och hoppas ingen lyssnar på en inspelare när man liksom hör det klippet när jag berättar om att jag talar om Elia. Så är det någon som börjar skratta. Väldigt konstigt. Men det gör inget. Idag ska jag tala om Elia. Och Elia kan vi läsa om i Gamla testamentet. Och det finns flera berättelser som man ibland talar om på söndagsskolan. Men några av de här berättelserna är märkvärdiga. Och det är svårt att dela alla texter om det här. Och ibland vill man ropa till Bibelns ord, till de här gestalterna. Varför gör ni så här? Vad är det som händer? Och jag tror vi ska vara ärliga när vi läser de här texterna. Men också ärliga att vi inte är Gud. Vi förstår inte allt. Vi har inte allt i vår hand. Vi har inte början och slutet i vår hand. Det har Gud. Det finns så mycket som är fascinerande med Elia. Och när jag nu ska läsa den här texten som jag koncentrerar min predikan kring, så är Elia trött. Han är vid Horebs berg och han står vid grottmynningen. Han ska ut och ställa sig på klippan och så kommer Herrens vind komma. Så här står det. Kan du se honom framför dig? Hur ser han ut då? Du måste ju få någon bild. Det beskrivs faktiskt hur han ser ut. Han beskrivs ungefär som Johannes döparen faktiskt. Mycket enkel klädsel. Så här står det. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst. Och nu är det Gud som talar. I det stilla, i det rofyllda och i det milda. Och så talar Gud rakt in i den mycket trötta profetens liv. Ja, man kan fundera varför vi talar om Gamla testamentet och gestalter därifrån. Det är ju ändå väldigt lång tid sedan de levde. Och några berättelserna är lite svåra att förstå hela sammanhanget på. Eller är några korta stycken. Och ändå så är de här personerna och gestalterna viktiga. Jag tror inte att de bara hamnat där av en slump. Att Noa bara finns där. Och att Sara och Abraham och de andra bara hamnat i Bibeln. Jag tror att vi har någonting att lära oss. Och sen är ju Nya testamentet nära ihopkopplat med de här olika personerna vi läser om i Gamla testamentet. Ibland är det hela texter som upprepas på något sätt i Nya testamentet. Och för den som vet det och känner igen så kan det bli som en blinkning till Gamla testamentets texter. Eller så fördjupas någonting av det som vi läser om i Nya testamentet. Så är det väldigt tydligt med just Elia. Elia, han är viktig i Gamla testamentets judatro, men också väldigt viktig i en kristen tro. Vid ett tillfälle går Jesus upp på ett högt berg. Och där på berget står det att Jesus, hela ansiktet, hela han förvandlas, blir alldeles ljust. Och det blir skimrande kring honom. Och så är det en person som dyker upp där. Det är Mose. Det kan man förstå på ett sätt. Mose är där på härlighetens berg med Jesus. Mose som är med. Det är ju många delar i Bibelns början här som handlar just om Mose. Lagen och många delar återkommer sen. I Saltaren så kan vi läsa kring Mose. Men den andra personen, vem är det? Jo, det är Elia. Det är Elia! Han är där! Hur kommer det sig? Ja, men om du tänker dig alla personer som du kan komma på i Gamla testamentet. Alla gestalter. Och så är det just Elia som är med på berget. I Malaki, det är Gamla testamentets sista bok, så finns det en profetia. Några ord, det är bara några få ord som talar om att Elia en dag ska komma. Och då förstår den som läser, anar den som förstår, att det är inte Elia, samma Elia vi läser. Eller hur är det? Man kan i alla fall fundera kring det, och det var just det som de skriftlärda gjorde. De som gick omkring, som vi läser i evangelierna, de undrade, när ska Elia komma? Du kan se det ibland när du läser, så kan du stöta på de här orden. Är det Elia? Frågar de. Och vi kan tänka, men ska det inte vara fokus på Jesus nu? Men Elia var någon som många skriftlärda väntade på. För det var ju tecknet innan Messias. Och där på berget så syns Elia. Och när Jesus kommer ner från berget, han har med sig bara några få, en liten grupp av sin lärjungaskara, så meddelar, berättar Jesus några ord som gör att lärjungarna förstår att den Elia som Gamla testamentet talar om, den gestalten som ska komma tillbaka, det är Johannes döparen. Han har redan kommit. Okej, nu ska vi höra lite om Elia. Ni får sätta er lite till rätta. Jag kommer berätta lite om hans liv. Lite längre, så gör jag inte alltid när jag predikar. Men just under de här serierna, när vi går igenom Gamla testamentets gestalter, då tar vi lite längre tid och berättar om deras liv. Vi kan läsa om honom i Första Kungaboken, kapitel 17, och sen några kapitel framåt. Och sen återigen får vi läsa om honom i nästa bok, Andra Kungaboken. Bara ett par kapitel där också. Elias liv är väldigt speciellt faktiskt. Han är en profet, och det är mycket som händer omkring honom. På bara de här få texterna egentligen så händer det mycket under och mäktigt kring honom. Men det som också är så intressant med Elia, och som människor har predikat och talat om i alla tider, det är att han är en profet som, trots att det är så mycket styrka omkring honom och Gud är nära, så är han också svag. Han beskrivs som utarbetad, eller vi kanske skulle säga deprimerad. Eller vad är det som har hänt med honom? Han är så skör. Och det är den här dubbelheten som är intressant, som, ja, inte bara det naturligtvis, men någonting som många har fastnat vid. Hur kommer det sig? Vem är Elia? Ja, han lever i en tid då Israel, de här judarna som lever på den här platsen, börjar tillbe guden Baal. Alltså, för oss är det ju så konstigt att tänka att Israel, de vi läser i Bibeln, börjar att be till andra gudar. Vi kopplar ihop judarna hela tiden med Israels gud, eller hur? Men under lång tid i Bibeln så ber de inte till Jakobs gud, till Israels gud. De ber till andra gudar. Och samlingsnamnet, eller den guden som är främst av de här, det är Baal. Och Baal kan man läsa om, inte bara i Bibeln. Det här är en trosåskådning som fanns under väldigt lång tid, som sen gav olika delar in i hellenistisk tro, och som vi också kan möta sen i Nya testamentet. Men i Gamla testamentets tid här så är Baal den här viktiga fruktbarhetsguden, kulten. Man tänkte ungefär att om man offrade Baal så kunde man göra det, det gick snabbt på ett sätt. En kristen tro eller en judisk tro, då ägnade man tid i bön. Och man var inför Gud i lovsång. En tro till Baal var på ett sätt enklare, kanske en del tänkte, eller kraftfullare. Men så fanns det också inslag, och det kan ha funnits en lockelse i det. Man läser inte om det i Bibeln, men man vet, det finns ju många som har forskat kring det. Det finns olika arkeologiska fynd sedan den här tiden också. Att det fanns tempelprostitution. Det här är en tid och ett sätt att uttrycka en tro där väldigt många människor far illa. Unga flickor oftast. Det är också, och det står inte i Bibeln så tydligt, men forskare som studerar de här religionerna ser också att man offrade olika, man hade människooffer, och det vet vi från religioner inte så långt tillbaka i tiden att det har funnits. Ja, det är kanske inte så konstigt när man läser i de här texterna, när det förklaras att De kungarna som fanns vid den här tiden beskrivs som onda. De som såg till att de här Baalstemplarna kunde finnas eller byggde upp dem. De var en del i det här. De här profeterna som fanns kanske utförde de här riterna som vi i vår tid skulle tycka var helt sjukt. Skulle vara med på varje löpsedel. Stoppas, brytas in och förändras. Sekter, vi skulle kalla det helt omöjligt i vår tid. Men vid den här tiden så existerade det samtidigt som den judiska tron finns. Och vid den tiden då Elia är profet så finns det en kung och en drottning. Och kungen, han heter Ahab. I några bibelöversättningar står det Ahab. Och det är samma namn. Men det är svårt att översätta de här namnen. Och så väljer någon att översätta så. Men vi säger Ahab. Det är det gamla namnet på den här kungen. Och han har en drottning som heter Jezebel. Och det beskrivs att de är onda. Och då får vi tänka, ja, det här är en tid när de gjorde det möjligt för alla de här kultverksamheterna att finnas som innebar så mycket lidande för många. Det är alltså den här tiden som Elia dyker upp och han presenteras som en person, en profet från Tishbe i Gilead. Och han lever när hela Israel är splittrat. När samhället är helt genomsyrat av den här Baalsdyrkan. Det betyder inte att man inte hade någon tro på Israel och Israels Gud. Det kan ha funnits liksom sida vid sida. Och ni vet hur det kan vara i våra liv. Men det som blir som frestelser och brottningskamp i våra liv. Det kan ju finnas där och vi vill det inte. Men det kan ju finnas sida vid sida. Även i våra liv. Det där som inte är någonting som Bibeln talar om och uppmuntrar oss till. Ja, Elia, han är med om många under. Han är med och ber att det ska bli torka i landet. Så att människor om möjligt ska förstå att deras offer till Baal inte gör någon verkan. Han får vara med om fler under. Mjölet och oljan räcker hos den fattiga kvinnan. Det tar liksom aldrig slut. Han var med om fler under än kanske någon annan profet får vara med om i hela Bibeln faktiskt. Och en av de allra mest kända berättelserna om Elia, det är när han är där på berget Karmel. Och då är det flera andra profeter, men då är det profeter från den andra sidan som är där. Baals profeterna. De ska tända en eld. Ett offerdjur ska offras. Och det blir som en utmaning där på berget. Vilken gud är det som är starkast, störst? Vem är det som ens går att be till? Och Baalsprofeterna börjar. De ber och ropar i sin bön. De sårar sina kroppar. Det är tydligen ett sätt som de gör i deras tro. De dansar och går in i någon form av extas. Och så säger Elia några ord. Och man säger ofta det i söndagsskolan. Ni kommer kanske ihåg det från söndagsskolan eller scouten eller så. För det som är lite märkligt, och man kan ju tänka, Elia, var det verkligen nödvändigt? När han börjar skoja med dem, de här Baalsprofeterna. Kanske är han Gud sover, säger han. Han har kanske gått åt sidan. Men inget händer. Och till slut blir det kväll och då är Elia med. Han ska utföra det här undret. Han är med när Gud ska låta det ske och bli så tydligt för alla vem det är som hör bönen. Vatten hälls på. Det ska vara tydligt. Det blir som en hel bassäng runt verkar det som. Och så händer det. Elden kommer ner och förtär allt. Och så kommer den där delen, man läser ju inte den i söndagsskolan. För alla de här Baalsprofeterna, de avrättas, de dödas där. Och så finns det ju så många texter där man ibland känner sig, vad är det här? Vad betyder det? Och jag förstår, jag kan ju läsa andra texter, jag kan googla, söka om Baalstron. Jag kan ju se att det var indelat, eller fanns mycket av riter, kulter, att det fanns delar som kanske skulle göra att de här fick långa, långa straff i Sverige om det var någon ledare som gjorde de riterna. Och i andra länder kanske det finns dödsstraff, men jag förstår inte allt. Och jag får lämna det till Gud. Jag får lämna det till honom. Israels folk, de vänder ändå inte om. Trots allt de får vara med och höra om och se där. Istället så har Elia en stor och mäktig fiende. I den där drottningen, när hon får höra om allt som har hänt. Hon kanske har goda vänner bland de där Baalsprofeterna. Nu får han en dödsdom över sig. Hon säger att han ska dö precis som Baalsprofeterna. Och nu händer det där märkvärdiga. Han har verkat vara ganska stark genom en del av det vi läser. Men nu så är det som att allt vänder på ett ögonblick. Han som har stått upp och talat inför alla verkar helt orädd. Nu är han livrädd. Och det verkar som att något annat liksom har runnit ut ur honom. Inte bara hans mod. Det verkar som att hela hans engagemang är borta. Han flyr ut i öknen. Och öknen är ibland i Bibeln platsen för bön. Men det är också symbolen för det som är livlöst. Han flyr ut i öknen. Och han kastar sig ner vid en buske. En lågväxande buske är inte så bra plats egentligen att vila på. Men där, vid den där ginstbusken, så tar han skydd. Och i sin förtvivlan så ber han till Gud. För han orkar inte mer, säger han. Han önskar livet av sig självt. För när det blir riktigt bedrövligt i livet, för dig eller för någon du känner, för människor vi har omkring oss, för människor här i vår stad, de som är nära och en bit bort, så kanske det är så här vi reagerar. Så kanske det är så du känner igen ifrån ditt liv eller från någon nära dig. Vi lägger oss ner, vi ger upp. Antingen så gör vi det rent fysiskt eller så gör vi det i oss. Men nu kommer det som är så viktigt att höra. Det som den här predikan handlar om. Gud ger inte upp med Elia. Han låter ett nytt underske. Det kanske är det viktigaste undret för Elia. För när han ligger där i öknen, hur lång tid har han kvar att leva? Så sänder Gud en ängel till hans sida. Och Bibeln talar om att Gud sänder änglar. Jag har några gånger under mina år som pastor fått vara med och höra berättelser. Människor i vår tid som berättar om att de har fått möta änglar. En god vän, en kvinna från den kyrkan där jag jobbade innan, berättade vid ett tillfälle för mig att hon fick ett änglabesök vid ett tillfälle. Hon berättade inte det för många. Hon berättade att hon fick se en ängel. Jag tror att Gud kan vara nära oss just på det sättet. Gud är nära Elia i sin förtvivlan där i öknen. Gud ser till att Elia får vila. Han får vatten. Han får äta. Han väcks av ängeln. Och så får han vila och äta lite till. Och efter en tid när han har fått tillbaka krafterna så får han en ny uppmaning av Gud. Nu ska han ta sig till Horebsberg. Horebsberg är samma berg som Sinaiberg, som är samma berg som Mose har varit vid. Det är där som Mose för de där orden, jag är den jag är. Där han får ta emot stentavlorna. Och nu ska tydligen Elia också dit. Det tar otroligt långt för honom att ta sig dit. Mycket längre än vad det egentligen skulle ta och vandra den vägen. För Bibeln är full av kopplingar mellan gamla och nya testamentet. En del siffror finns med när det till exempel står 40. 40, och så märker man att det står 40 här också. Det finns en koppling mellan olika tal. De kan betyda någonting, ha en djupare betydelse. Nu är Elia framme vid Horebs berg. Han ber till Gud, han klagar till Gud. Han uttrycker sina känslor, det är bara några få ord, men man förstår liksom i sammanhanget där att det här verkar vara som en sammanfattning av hela hans frustration, allt det han bär på. Och så händer det där som jag började läsa om. Den där stunden när han kallas ut ur klippan och ser allt som är omkring. Och så de där orden när han får höra och se vinden, jordbävningen och elden. Och därefter, efter allt det där kraftfulla, så får han se hur en stilla vind och höra suset. Och så förstår han att det är en vind där Gud talar. Och vi som läser Nya Testamentet, vi kan ju göra en koppling till andens vind, den heliga ande. Och nu får Elia i Guds närvaro höra några få ord, men också vara i Guds närhet. Inte i stormen, jordbävningen, utan i det stilla. För det är det han behöver just nu. Ja, men man kan fundera på, du har kanske hört de här orden någon gång i en andakt eller en predikan eller läst det själv. Den här händelsen där vid berget, när Gud inte är i jordbävningen och stormen och allting, utan i susningen, så får han möta Gud. Och ska man fundera på, hur kommer det sig? Hur kan det som är litet och verkar så svagt tala så starkt? Och varför väljer Gud att göra så? Men jag tänker att ibland är det där svaga och sköra och milda som talar starkast. Är det inte så när man är med och räcker fram en blomma, en ros till någon? Har du gjort det någon gång? Eller har du fått en blomma någon gång? Det behöver ju inte vara i en romantisk situation. Man kan väl få en blomma någon annan gång och så får man en blomma. Tänk istället att man får en kasse, två kassar så här med blommor. Här. Den lilla blomman kan ju faktiskt betyda mer i vissa sammanhang. Eller hur? Eller om någon ger en blick till någon. Det kan vara i en romantisk situation, men inte alls nödvändigt. Det kan vara en varm blick. Om man jämför det med någon som liksom tittar så här, så förstår man samtidigt att den lilla blicken kan betyda mer än den stadiga i vissa sammanhang, eller hur? Eller mitt tredje exempel, det är bäst. Den varma kramen som är försiktig. Så här. Om du får, det behöver inte vara en romantisk kram, det kan vara en varm kram. En varm kram. Så här. Om du jämför det med någon som kommer och ser dem så här. En sån här kram. Och då förstår man snabbt. Den milda kramen, den försiktiga kramen, kan ju ibland betyda mer. Och Elia får möta Gud i susningen. Ibland kanske någonting i oss vill möta Gud i det starka. Du kanske har tänkt så ibland. Gud, möt mig. Skaka om mig. Ja, Gud kan verkligen skaka om med storm, med vind, med eld. Det finns många exempel på det, både i Bibeln och i våra liv. Men Gud kan komma. Och Gud är lika stark, lika närvarande när Gud kommer i det stilla. Är du med? När du tänker på hur Gud har rört vid dig, kanske när du var ung, när du var scout, på en andaktssamling, och så vet du att Gud strömmade i dig. Du kände Guds närhet. Du ska inte plocka bort betydelsen av det. Det är inte så att vi ska göra en skillnad på om Gud möter oss så eller så. Om vi kan åka runt och tala om hur Gud förändrade hela våra liv för att vi har varit med om en omvändelse som är på något visst sätt. Eller om Gud har kommit i en stilla susning. Du kanske känner igen dig mer i att Gud har kommit och att det har varit en stor jordbävning omkring dig. Men för dig du som känner att Gud har kommit i en stilla susning. Eller att Gud vill göra det nu, så ta inte bort betydelsen av det. Bibelns ord är supertydliga. Gud var i den stilla susningen. Där fick Elia möta honom. Den här texten som jag har talat kring idag visar att även om Elia ger upp, så överger och ger aldrig Gud upp med Elia. Och Gud, han överger och ger aldrig upp med dig. Elia, han är rädd. Han gör flera destruktiva val. Jag tycker han gör fler val ibland. Några av valen gör ju att han tar sig ut i öknen. I en livlös öken. Vilka val du än har gjort, frivilliga eller om du bara hamnat där, så ska du veta att Gud aldrig överger dig. Aldrig överger dig. För några år sedan, nu är det ganska lång tid sedan faktiskt, så gick jag en kursdag i själavård. Och jag kommer ihåg vilken text man utgick ifrån, för det var en bibeltext. Det var just den här texten. När man gick igenom delar av Elias liv och kunde se några olika områden där Gud mötte honom. Och fram till under veckan när jag förberett den här predikan så har jag sökt på nätet. Och det är ju märkvärdigt vad digitalisering gör med gamla böcker. Man måste söka på engelska. Men om man gör det så kan man ju hitta vad teologer har skrivit. Alltså böcker som är supergamla, som var dyra en gång i tiden att ha i sin bokhylla eller helt omöjliga att hitta. Då kan man söka på nätet. Då kan man söka på en text som det här. Om man söker på lite olika stavningar på Elia så kan man märka och se att flera jättestora kända teologer från väldigt tidig kyrkohistoria har skrivit om just den här texten. Och talat om den svaghet som ledaren Elia har och där Gud möter honom i hans svaghet. Och man kan fundera på hur kommer det sig att en sån här text har varit så betydelsefull, stark och viktig för många. Men jag tror att många har känt igen sig. Och kanske är du en av dem. Och kanske är det så att någon av er har ett barn, en släkting, en granne, en vän som på något sätt känner eller får vara med om att livet inte längre har de krafter kvar som man tidigare hade. Det kan gå fort, precis som för Elia. Några punkter som visar på hur Gud möter Elia då. Han är där vid busken i öknen. Det är livlöst. Och så kommer ängeln. Skulle inte ängeln kunna bara rycka upp honom lite? Liksom dunka igång honom på något sätt? Nej. Istället så får han vila. Han får vila där vid busken. Vila och äta. Och sen vila igen. Det är metoden. Om man nu kan se någon metod. Och det kanske vi också behöver göra. Bibeln talar ju om sabbatsvila. Ibland struntar vi i det. I vår typ av tradition så är inte det särskilt högt i kurs. Att vila. Det finns ju någon känd teolog som har skrivit en bok om det ganska nyligen. Gud, han förstår vår kropp bättre än vad vi gör, tror jag. Han har ju skapat den. Och en av de mest älskade psalmerna, i psalm 23, så kan vi läsa: Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig, vadå? Vila, står det. Vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Ja, Elia, han får vila. Och sen så står det här: släpp ut frustrationen. Ja, men det får han göra. Det är några rader och verser i Bibeln där vi ser att han öppnar sitt hjärta till Gud. Helt ofiltrerat verkar det vara. Han som har haft så mycket hjälp i hela sin bön, nu uttrycker han allt. Det han säger stämmer inte. Han säger att han är själv, det är han inte. Han uttrycker det och Gud tål att höra hans ord. Och jag tror att det är bra att man ber med ärliga böner. Inte så fixade böner. Gud tål det. När man läser i Saltaren och om man har sån här fin, vacker musik i bakgrunden, så kan ibland det bli helt tokig kombination. För några av Saltasalmerna, de är så ärliga och rakt på så att det liksom blir en, att det skär sig lite med den vackra musiken. De är så ärliga. Och vi kan också veta när vi ser det här och tittar på andra ställen i Bibeln. Vi kan be ärliga böner till Gud. Han tål det. Men lika konstigt är det om man bara stannar vid de här två. För det vi kan se sen som händer, det är att Elia nu får fokusera på Gud igen. För där på berget, när vinden blåser, så möter Gud Elia, han som är så rädd och tyngd och förvirrad. Och han säger, gå ut på klippan där framme. Det är som att han säger, gå ut, nu vill jag visa dig något, Elia. Och så får han se den där, först vinden, sen jordbävningen och sen eldstormen. Vad det nu symboliserar och vad det betyder för Elia och i ditt liv. Och sedan så får han möta Elia i en susning. Vad är det Gud gör? Ja, men teologer och förkunnare har i alla tider varit med och betonat att här får han vara med och låta blicken gå från sig själv till Gud. Han har fått släppa fram alla sina frustrationer. Han har talat tills orden inte längre behövs. Men nu så får han rikta sin blick och hela sitt inre mot Gud. Precis som Jesus stilla stormen och visar att han har makt också över allting som är omkring, så visar Gud för Elia genom stormen och jordbävningen och elden att Gud har kontroll. För det verkar när man läser om Elia som att han tror att allt hänger på honom. Bönen och allt som händer i landet hänger just på honom. Och i den stunden så säger Gud, jag har inte läst det idag, men det står att det finns 7000 andra som inte heller har riktat sitt hjärta till guden Baal. För Elia, och ibland vi också, tror att allt hänger på oss och att problemen är omöjliga. Men Gud säger till profeten, och kanske säger han till dig och till dig och till mig idag, fokusera på mig, inte på ditt problem. Ja, det sista som jag vill dela idag, det är att det fortsätter för Elia efter det här. För Gud har inte räknat bort honom. Han har ytterligare tid som är viktig. Elia som tänkte att allt var över, till och med hans liv inte behövdes längre, så säger Gud att det finns mer för honom. Och Gud säger till oss alla, vi kan se det på så många ställen i Bibeln, Gud har mer för oss, vem du än är. Elia får uppdrag att be och välsigna. Och så kan man tänka så här, vem man än är så kan man ju be, eller hur? Om man är gammal, man kan be. Om kraften är svag för man är äldre, så kan man ju be. Och så kan man tänka, nu kan jag bara be. Men tänk om Elia skulle säga så. Nu kan jag bara be. Men det är hans uppdrag att göra det och välsigna. Och det kan vi också göra. Det är inte oviktigt för någon. Och till sist, Elia, han får föras ut på en klippa. Jag tror inte att det är en tillfällighet. För hela Gamla testamentet, så många delar, och särskilt Elia, är en så stark koppling till Nya testamentet och Jesus. I Nya testamentet beskrivs att Jesus är vår klippa. I första Korinthierbrevet 10:4 står det till exempel så. När vi får ställa vårt liv på honom så kan vi uppleva Guds närhet. Kanske i stormen, eller jordbävningen, eller i elden, eller så kanske Gud vill möta dig idag när vi tar emot nattvarden i den stilla susningen. Nu ska jag vara med och be en bön. Och för några av er så var det här ord som inte alls passade in just nu. För livet är på ett annat sätt för er. Livet är enkelt och ni har fokus på saker som ska göras i veckan. Men kanske är det så att några av er har människor omkring er, nära er, jättenära er. Som vi kan vara med och be för. Ni kan vara med och tända ljus för dem. Ni kan vara med och bry er om dem. Vi kan börja vårt omsorg med bönen. Men för några av er så är det här ord som är till just dig idag. Så jag kommer be för oss båda. Jag kommer börja med en bön för oss som brottas med någonting i livet nu. Och så kommer jag be för oss alla, vi som kan vara med och hjälpa någon vid vår sida. Är ni med och ber? Be med ett ärligt hjärta. Ja, Herre, du vet precis hur jag har det. Du vet att jag ibland känner mig så trött ända in i min själ. Och du vet hur stökigt, rörigt mina känslor ibland är. Och du vet att jag ibland tänker att jag inte orkar längre. Herre, jag behöver din hjälp. Herre, jag vet att du kan vara nära och att du kan upprätta min själ. Och jag ber nu att jag ska få överlämna kontrollen av varje del av mitt liv till dig. Och nu vill jag också leda i bön för oss, vi som har någon vid vår sida. Någon vi har i vår närhet som brottas med livets olika sidor. Herre, Herre, du ser dem vi har omkring oss. Herre, om vi kan få vara som en ängel för någon. Någon som vi kan få vara med och tjäna med bröd och med vila. Med ett gott ord eller bara närhet. Så Herre, sänd oss. Tack att vi får vara med och be för våra vänner. Tack att vi inte behöver vara starka. Att det inte är tecken på att du är nära. Du är nära var och en. Herre, nu ber vi för våra vänner. Vi ber för dem som vi har och ser liksom inför vårt inre just nu. Herre, tack att vi får vila hos dig. Tack att du guidar oss i vår väg i livet. Och Herre, hjälp oss så att inte allt bara fokuserar på oss själva. Tack att vi får vara med och tjäna dig. I det lilla och i det stora. Ja, så ber vi i Jesu namn. Amen. Amen.